Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej där allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan, denna Lucia-vecka. Det är Nyhetsveckan 122 och jag ska först säga att jag heter Inge Karlqvist och med mig har som vanligt min kära vän och kollega Maria Selander.
God dag. Jag mår alldeles utmärkt trots decemberrugget.
Och trots att häxjakten på dig och mig fortsätter. Vi ser ju på Daniels coola bild att vi är där och så är det ett häxbål som brinner. Och mycket glad ser åklagaren Helen Jakobsson ut.
Vi var mindre glada när vi fick besked i veckan om att vi kommer att släpas upp i hovrätten med vårt HMF-mål. Men vi återkommer till det om en liten stund.
Vi ska också prata om att i Staffanstorp nobbar man pyjamasvakter och vi ska förklara vad detta är sen. Och så säger vi hej då Federley!
Don't let the door hit you in the ass, som man säger i USA.
Ja, eller gör gärna det. Men först har vi några platinasponsorer. Ebbe skriver, ni har mitt fulla stöd. Tack för det, Ebbe. Göran, som ju brukar dikta så fint, skriver idag: kämpande journalistikens gudar, våra egna superbrudar. Coolt, va?
Järligt, ja.
Och så har vi Sivert som fortfarande inte har avslöjat om han är skåning på riktigt eller om han bara låtsas. Men för nyhetshelgen 89 har han skrivit: härligt, gå på, inga sprudder här. Sprutor tror jag han tänker där, va?
Ja,
jävla mög.
Ja, vi instämmer Sivert.
Jan skickar också en jättefin slant och skriver kämpa på flickor. Och Björn skriver tack för det ni gör och fortsätt att kämpa töser. Ni är helt fantastiska och ni är otroligt viktiga i dessa till synes mörka tider.
Ja, tack kära alla ni, och jag vill säga det om Björn att han är alltså månadsgivare då på ett platinabelopp sedan ett par månader tillbaka, men jag är rädd att jag har missat att redovisa honom som platinasponsor, så därför tar jag med honom hans hälsning nu. Annars brukar vi bara ta med månadsgivarnas hälsning första gången, men om vi har missat dig Björn så ber vi om ursäkt och du är härmed återupprättad. Och vi vill också givetvis tacka alla er som har gett lite mindre belopp, och ni kommer som vanligt upp i remsan på hemsidan. Och där kan ni gärna med fördel gå in och hjälpa vårt opinionsbildande arbete via Swish, Donorbox eller Bankgiro.
Och vi ska prata snart en lite till om det här med donationer till oss, men jag vill bara läsa veckans roligaste mejl som jag fick häromdagen. Ja. Hej Ingrid, vill bara berätta en rolig sak för dig och Maria. I åratal har jag försökt prata med min älskade mor om farorna med muslimsk infiltration och nu även om presidentvalet, men utan nämnvärd framgång. Dock så berättade hon idag för mig med passion om just detta. När jag frågade hur det kom sig förklarade hon att hon fått det berättat för sig av en kamrat från studietiden i Lund, som i sin tur sagt att hon följer ett kvinnligt journalistpar som avslöjar allting och som dessutom nyligen ställdes inför rätta. Ja, men det är ju Ingrid och Maria. De känner ju jag, svarade han sin mor.
Hej helt underbar berättelse och jag hoppas att du kan få även din mor att börja följa oss. Nu har hon ju en kamrat som gör det, så att om kamraten ser och hör oss och känner igen sig här, så du får bearbeta din kompis lite mer och börja följa oss själv. Mm. Och tack så mycket för berömmet att vi avslöjar allting. Det känns väldigt kul att höra.
Jo, men man kan säga att framför allt nu det här året, när det är så otroligt mycket fake news som har varit ute överallt, både om corona och om presidentvalet, och så tror jag nog att folk upplever det som att vi berättar åtminstone allt vi känner till.
Ja, precis. Och det är vansinnigt svårt att sålla i flödet vad som är fake news och vad som är på riktigt. Och det, du och jag är ju inte heller felfria, men vi brukar ju redovisa om vi känner att källorna är lite skakiga, så brukar vi säga det, att ja, det här är obekräftat och så vidare.
Ja.
Men bland annat mainstream media är ju för roliga. De skriver ju ofta sådana saker som att det finns inga bevis för valfusk i USA. Det finns inga, det finns ingenting.
Nej.
Jag menar, om man ändå hade skrivit då, det är obekräftat att det har förekommit, eller det är ingenting som är bevisat än så länge, men att det inte finns någonting som pekar på det, det är ju rent felaktigt.
Ja, men visst är det det, och det visar ju så tydligt att de är ju inte ens intresserade av sanningen längre. De är så himla glada för att Joe Biden har vunnit. Så att inget får störa den bilden. Men vi ska berätta för er att nu störs den så in i Norden. Men först ska vi berätta om det här ganska nya donationssystemet vi har, som heter Media Like. Och om ni ser precis under artiklarna, så ligger det en grön knapp där, och så kan man då välja vilka summor är det nu vi har föreställt.
Det är 5, 10 och 30.
Och då är det så här att för att man ska kunna använda detta system, så ska man först skapa sig ett donationskonto hos Media Like. Och då kan man göra det nu. Faktum är att ni behöver inte ens sätta in några pengar, fast det tycker ju vi att ni ska göra. Så att se, när ni ser någon som har den här knappen, så tänker jag satt ju in 200 kronor, 5 kronor på denna eller 10 kronor på denna. Men ni behöver i nuläget inte göra mer än att skapa ett donationskonto, så får vi 10 kronor för var och en som skapar ett donationskonto. Får vi det av Media Like, för de vill få igång det här systemet.
Och man gör det via vår hemsida, ingridomaria.se. Ja. Så gör gärna det, passa på, så skänker Media Like en 10 för varje nytt konto som skapas. Du, vi ska hoppa vidare till en av veckans stora snackisar, va? Kan du berätta vad Hanif Bali har pysslat med på sistone?
Jo, han blev ju som vi alla väldigt upprörda över den här kyrkogårdstortyren. Och nu var det ju rättegång, och det har inte fallit någon dom ännu. Men han vet ju precis som alla vi andra att det är väldigt usla skadestånd man får. Så han tog kontakt med de här två killarna, alltså två 16-åriga nyktra pojkar som var på väg hem från en fest.
Och det var så att det var någon anhörig till de pojkarna som kontaktade Hanif. Jag tror det var så det gick till. Ja. Men det kvittar ju. Han fick kontakt
det spelar ingen roll. Ja. Och de torterades där en hel natt på Solna kyrkogård. Och så bestämde sig då Hanif Bali för att han ville samla in pengar till dem. Och han hade tänkt att den här insamlingen skulle pågå fram till jul. Men pengarna bara vällde ju in. Så när det hade kommit in 2 miljoner, så sa han: okej, det här räcker. Det här är fantastiskt. Och han, ja, vi ska se vad han själv sa till Sveriges Television med anledning av att det hade kommit in så mycket pengar.
De blev väldigt chockade och behövde lite tid för att samla sig själva, för att smälta vad som hade hänt. Och det är klart de känner det stödet, och det betyder ju såklart oerhört mycket för dem.
Varför tror du att folk har engagerat sig så mycket i just de här brotten som de här pojkarna utsatts för?
Jag tror för att brottet är ganska avskyvärt, och det är nog inte svårare än så. Men många kan känna sympati för två ungdomar, 16 år, nyktra, tar en promenad en sen sommarkväll genom ett tryggt område på väg hem.
man läser kommentarerna så är en stor majoritet positivt inställda till det här. Men det finns ju några kritiska, bland annat var det någon som skrev att du använder brotten i politiska syften då, som att lyfta kritik mot svenska skadestånd som du gjorde i DN. Hur ser du på den kritiken?
Ja, det är en ganska självskriven kritik om så många människor är redo att donera pengar för att de här pojkarna ska få upprättelse. Medan det är egentligen förövarna som borde egentligen vara de som betalar det här. Ja, om folk anser att det är politiska syften att vilja att brottsoffer ska få upprättelse, så ja, jag bär gärna den politiska syftet.
Ja. Alltså, det var en sån dum fråga att ställa överhuvudtaget. Alltså, nej, men... det är ju så självklart att det här är, alltså det blev en sån understatement när de blev frågade, varför tror du att just det här brottet, ja det är ganska avskyvärt. Nej Hanif, det är inte ganska avskyvärt, det tror jag det mest avskyvärda brottet vi har sett i det här landets historia de senaste åren i alla fall. Mm. Visst, mord är väl värre kan man säga, men det är just det här utdragna tortyren och att de ju faktiskt möjligen skulle bli mördade om inte de här vansinnesmänniskorna hade blivit avbrutna.
Ja, och men vänstern tycker inte att det här var bra, att Hanif samlade in 2 miljoner till de här pojkarna. Som sagt, och jag tror det finns 2 anledningar till det. Ett, de gillar inte, de anar sig till att anledningen till att folk är villiga att skänka så här mycket pengar har att göra med att det är utlänningar som har torterats, etniska svenskar, och att det trycker på en knapp, en öm punkt. Mm. Alltså, samtliga de här förnedringsrånen och övergreppen som vi har haft nu de senaste åren har ju varit unga människor av utländsk härkomst som har torterat och förgripit sig på etniska svenskar. Och vänstern anar sig till det, även om det inte är uttalat, att det är en faktor och det här är liksom en indikator på att folk börjar tröttna och att folk har blivit medvetna om problematiken och det gillar inte dem.
Och Maria, skulle vilja säga, det visar att det fortfarande finns en solidaritet mellan svenskar.
Ja, precis. Så det är det ena. Och det andra är ett helt fascinerande fenomen, nämligen att om inte alla kan få pengar så ska ingen ha det. Och det här är ett tänkande som är väldigt typiskt för vänster. Det är bättre att 10 personer svälter än att vi räddar en. Det är så de ser det. Och Twitter bara flödade ju av, eller flödade ska jag inte säga. De allra flesta tyckte det var bra. Det fanns vänstermänniskor som tyckte det var bra också, ska jag säga, i rättvisans namn. Men det var en del magsura tweets som riktades mot Hanif Bali. Det var Loan Sundman som ju är då researchgruppen människa. Och
certifierad dåre.
Ja, får vi nog ändå säga. Ja, jättegulligt av Hanif Bali att starta en insamling till brottsoffren i Solna. Vore det möjligt att han även startar en insamling till hjälp till den här kvinnan och hennes son som totalt svikits av samhället. Och då är det då familjen slog sönder av våldet, isolerades när alla vände ryggen, och någon slags familje, du vet, familjedrama antar jag, alltså misshandel, jättehemskt naturligtvis, men vilken helt sjuk invändning liksom. Redan där så ser vi det här liksom, att om inte hon också kan få pengar så är det här på något sätt värdelöst. Henrik Arnstad
poppar upp sådär en gång om året nu för tiden.
Jag har bara en dump på hans inlägg och jag tror att det är från Facebook vad det ser ut. Ja. Hans inlägg var: hur mycket får vi som utsatts för nazistiska mordhot via tomten Hanif Bali? Han tycker alltså att hans påstådda lidande är i paritet med de här pojkarnas tortyr och våldtäkt. Och Vänsterpartiets Daniel Riazat, det här är 3 exempel bara som jag har valt. Och han har sedermera att raderat denna tweeten. För han kände väl att det var lite väl. Det var ett svar på Gustav Lund, du vet, Gura G från... Ja. Som skrev då att men det här var väl bra, vi behöver inte hålla med Hanif Bali politiskt för att tycka att det här var bra. Han är ju vänster, Gurra. Och då svarar Riazat, den här otroligt obehagliga människan som väl är från Malmö, va?
Ja, det är han, och han har varit med i flera såna där fruktansvärda demonstrationer, du vet, motdemonstrationer där de har kastat stenar och så. Just han är en riktigt obehaglig.
Just det, han gillar att slåss med polisen. Jaja, mm. Han är den typen. Det är grymt bra, men en fascist blir inte mindre fascist av en fin handling. Okej. Jaja, nej, men då vet vi ju vad ni tycker och låt aldrig någon av de här människorna få makt eller inflytande, höll jag på att säga, men vi har ju en sosseregering så ja, det har de ju redan.
Ja, precis. Vi lär få dra oss med den till 2022.
Minst. Ja.
Ja, jag såg att Viktor Bort Kron hade... Han hade gått igenom SCB-mätningen och menade på att nej, det gick inte alls bra för det konservativa blocket. Det kommer säkert att bli sossarna i 4 år till. Ja, Gud bevar oss väl. Vi hoppas att han har fel. Men nu ska vi prata om en moderat som vi gillar jättemycket.
Och en som verkligen inte gillar socialistiskt flum.
Precis. Det är ju Staffanstorps starke man, moderaten Christian Sonesson. Och de hade tydligen ett ganska hett fullmäktige möte i onsdags när de gick igenom budgeten. Därför att de här rödgröna partierna, för, alltså Staffanstorp, de har ju då satt in ordningsvakter för att hålla lugnet i byn. Mm. Och nu vill de liksom, de rödgröna partierna, att nej, inte ordningsvakter, det är så tråkigt, de vill ha trygghetsvärdar istället. Varpå Sonesson säger att vi ska inte ha några pyjamasvakter.
Jag tror inte på tanken att ersätta ordningsvakterna med pyjamasvakter. Det är ansvarslöst av S att vilja montera ner tryggheten. Och S blev naturligtvis helt förtvivlade, pinsamt att kalla dem så och så vidare. Och så har han skrivit, Christian, på Facebook att... de här så kallade trygghetsvärdarna skulle ju fått en väldigt oklar roll och vad hade de haft rätt att göra, ja, och så vidare. Ja. Jag menar, ordningsvakter har ändå viss befogenhet att ingripa om det är någonting. De här
de
skulle
har
bara...
utbildning också.
Ja, ja. Mm. De här skulle liksom bara örla runt och finnas på något sätt. Men så skriver han, noja, vi slipper ta reda på vilken oklar roll dessa trygghetsvärdar skulle ha och då förslaget röstades ner. Staffanstorp och Sverige behöver mer tydlighet och gränssättning, inte mer socialistiskt flum.
Ja, och den här sossen som reagerade på hans ordval är naturligtvis en kvinna, Carina Dilton. För i kvinnors värld är ord mycket farligare. Ja, det är mycket hemskare att man kallar trygghetsvärdar för pyjamasvakter än att man utsätter liksom sin egen befolkning för rån och ja, misshandel och sånt. Ja. Så är det i den här
inte
världen.
Inte för att vi på något sätt vill frita manliga sossar från det trams som då, även då ägnar sig åt, men ska vi säga något om Jens Ganman? Vi tänker ju liksom att Christian Sonesson borde bli partiledare i Moderaterna per omgående. Ganman dänger till Tuffe Uffe rätt rejält i sitt senaste Facebook-inlägg.
Ja, det gör han ju faktiskt. Och han har ju som vanligt sitt pajdiagram. Och då ser ni det att så här, därför kommer Stefan Löfven att regera vidare. Och då är det liksom bara en enda färg på hela diagrammet. Och det är då... Ulf Kristersson.
Ja.
Glad. Jag tycker om att vara ledig. Någon gång. Alltså han menar att det är hans fel att oppositionen är så mesig.
Ja, ja. Han tycker liksom att vänstern och sossarna framförallt är ju hemska naturligtvis, men ynkligt gnällande borgare är nästan ännu värre, menar han på. Seriöst, ni har öppet mål varje dag på den sittande pajasregeringen. Men er oppositionsledare är upptagen med att jogga och lägga ut flinbilder i sociala medier. Ni förtjänar att förlora nästa val.
Ja, det tycker ju inte jag. Därför att vi måste få bort sossarna och Miljöpartiet och Centerpartiet.
Ja.
Men jag skulle ju jubla om de ersatte Kristersson med Christian Sonesson. Eller jag skulle också kanske kunna tänka mig Maria Malmer Stenergard. Men som sagt, Sonesson är nog mer krut i honom. Och han är, alltså, jag gillar ju folk som kommer från kommunalpolitiken. Göran Persson är ju en sån.
Mm, mm. Den sista vettiga sosen. Har det visat sig. Man tyckte illa om honom på den tiden, men han var inte så dum.
Inte när han började, då tyckte jag han var bra, men sen blev han ju konstigare och konstigare. Men det var ändå ordning och reda med honom.
Ja, utom hans mystiska kvinnoaffärer och hit och dit och Charles Fem. Jag vet inte om han blev knepigare när han träffade Anita eller fast hon, exfrun som bor i Malmö var ju också... Ja, vi behöver inte gå in på det, men Göran Persson, det var lite ömsom vin och ömsom vatten där tycker jag. Men jämfört med dagens sossa så var han åtminstone mer pragmatisk, om vi säger så.
Ja, ja, absolut. Ja. Men vi hade kunnat prata mycket mer om det här med, du vet, opinionsmätningar och så. Men vi hinner inte det denna dagen, utan vi måste ju prata lite grann mer om covid-vaccinerna. Och det kommer ju i princip varje dag nya varningar. Mm. Att man fick ju i Storbritannien, som ju har varit först ut, de är ju då Europas försökskaniner för det här Pfizers vaccin, och det visade sig att flera människor fick då en sån här allergisk chock, precis som vi redogjorde för i måndag. Så det var en av väldigt många biverkningar som man kunde drabbas av. Så nu har de ju fått liksom säga, ja, nej, alltså ni som har då liksom en historia av allergiska chocker, ni ska inte ta vaccinet.
Det kunde man ju kanske räknat ut, eller? Alltså just om man har en historia av allergiska chocker, man vet att man är superallergisk mot jordnötter eller mot, inte vet jag, penicillin.
Jo, men det är väl
eller...
ingen som har sagt det. Alltså varför skulle vaccinet ge dig en allergisk chock? Men det är ju därför att det innehåller en massa konstiga saker som vi antagligen i framtiden kommer att få reda på att vara väldigt, väldigt dåliga för oss. Och sen så såg jag en annan studie som kom nu, som jag inte har någon länk till, utan jag fick den på en pdf, som visade sig att väldigt många människor har drabbats av ansiktsförlamningar. Och nu är ju det är ett övergående tillstånd. Så det är ju betydligt mindre biverkning än att få en allergisk chock och kanske dö. Men det är ju i sig väldigt obehagligt när liksom, du vet, halva ditt ansikte plötsligt hänger och du kan inte röra musklerna. Väldigt obehagligt.
Tro fasen det. Det hade varit skitläskigt skulle jag säga. Och givetvis alla de här, hela den vanliga, alltså även om du tar vanliga vacciner, så är det ju så att väldigt många får lite mildare reaktioner eller mellan svåra reaktioner, alltså att man får en light-variant av den sjukdom man vaccineras mot. Det är ju vanligt och det är, så är det ju.
Ja, jo, det räknar man ju med.
Ja. Så att det har ju hänt även med det här, att en del har blivit lite sådär småkrattliga. Men vi har ju inte fått några riktiga siffror än, va, på hur många som har fått allvarliga biverkningar. Utan det är enstaka fall som de har rapporterat att, ja, oj då, det var visst någon som råkade dö då. Så, men någon...
Nej, och det är för att man inte har börjat vaccinera än i någon större skala. Det är ju bara britterna än så länge. Mm. Och så ryssarna med sitt vaccin. Och jag hörde var någon som sa att Ungern och Polen har tydligen bestämt sig, eller Ungern i alla fall, för att köpa det ryska vaccinet. Var på EU nu har gått upp i atomer igen för att Ungern går sin egen väg. Men där
får
man
köpa
hört
vilket vaccin de vill. Vad ska EU lägga sig
EU ska
i
det? Ja, men du vet, EU har ju köpt in gemensamt och sådär. Ja. Men ungrarna litar mer på ryssarna. Det har ju inte kommit några rapporter därifrån. Det kan ju vara för att de inte berättar om det. Det vet vi ju inte. Men det har ju, alltså vi har ju pratat fram och tillbaka du och jag. Är det här egentligen så farligt som vi trodde när det kom? Och det var ju helt rimligt att man tog till alla försiktighetsåtgärder, ja, inte Sverige, men vi som privatpersoner gjorde ju det. Vi köpte på oss alla de här sakerna som gjorde att man skulle kunna hålla sig instängd i en månad eller någonting. Men jag menar, nu visar det ju sig, alltså trots att Sverige då har så höga dödstal, att vi har ju ingen överdödlighet. Alltså det där är ju jättekonstigt. Jag ser en siffra nu att de senaste 5 år så har det varit mellan 92 och 95 tusen döda per år, och i år är det ungefär 93 000 döda. Så vi har alltså ingen överdödlighet. Så antingen är det ju så att folk har slutat dö av andra orsaker helt plötsligt. Eller så är det så att det är så väldigt många av de 7000 någonting som inte har dött av covid utan med covid. Så att
ja, det har ju Ja, man har ju tidigare spekulerat i, bland annat så, vad jag förstår, finns ingen tillförlitlig statistik på det heller, riktigt, inte som jag har hittat i alla fall, så är det så att det är betydligt färre influensadödsfall i år än vad det har varit andra år. Jag menar, äldre människor, om vi pratar om människor 80-90 plus, de stryker ofta med om de får en influensa.
En vanlig influensa, ja, vanlig influensa. Absolut. De har kanske dött av en vanlig influensa, eller covid kanske är en vanlig influensa, för det är ju inte större dödsrisk än tidigare års säsongsinfluensor. Och det finns ju de som säger rätt öppet nu att det här har aldrig varit en pandemi. Och då bland annat Björn Hammarskjöld, som är någon slags assisterande professor i pediatrik, alltså barnmedicin. Och han har skrivit ett tufft och kraftfullt brev till regeringen där han bland annat skriver: nu finns det bevis för att covid-19-pandemin saknar alla kriterier för att vara en pandemi. Den totala dödligheten är densamma som vanligt och det saknas hittills tecken på ens en total överdödlighet i åldersgruppen 70 plus jämfört med de senaste 5 åren. Så ja, med tanke på detta och vaccinet, att vi inte vet någonting om biverkningar och framförallt inte långtidsbiverkningar. Om man inte är jättegammal eller jättesjuk eller jätteöverviktig eller har extrem D-vitaminbrist, så skulle inte jag rekommendera vaccin till någon.
Vi får gå vidare alldeles strax, Ingrid, om vi ska hinna med allting. Men vi kan konstatera att läget på landets intensivvårdsavdelningar hur som helst är ganska allvarligt. Det finns 700 intensivvårdsplatser i Sverige och de är inte fyllda till max, men framförallt i Stockholm, Göteborg och Skåne så är det rätt så strängt med folk som ligger på IVA. Och de här fältsjukhusen har ju du undrat varför monterade man ner dem. Ja, det får vi ingen riktig förklaring på. Man tänker inte sätta upp några nya fältsjukhus, men vi inhämtade idag att vad som däremot kan bli aktuellt, det är att vi måste be Finland om hjälp.
Ja, men alltså det är helt idiotiskt. Först så satte man upp de här fältsjukhusen. Sen använde man, så vitt jag har förstått, inte en enda plats där. Nej. Och sen när det var sommar och sådana här influensor alltid går ner, då monterade man ner dem, och nu, trots att man pratade hela tiden om risken för en andra våg. Och nu står man där och säger, vi har inga IVA-platser.
Nej, men jag tror, om jag tolkar det här, jag läser här en artikel i Aftonbladet om det här, att dags att be Finland om hjälp. Det stora problemet är egentligen inte antalet platser man kan skaka fram, ytor där folk och även utrustning, utan att vårdpersonalen är så fruktansvärt slutkörd. Så de orkar inte jobba hur mycket som helst, och det har man ju, kan man ju lätt förstå. Många av dem brände ut sig redan i våras och nu ska de fortsätta liksom i samma takt även nu. Så det är nog framförallt personal det handlar om att vi behöver ha hjälp med. Men jag vet inte, det är ju lite pinsamt att läsa här då att vad ligger vi på, typ 7000 plus döda i Sverige. I Finland ligger de på lite drygt 400, och det är visserligen ett mycket, mycket mindre land, men det är betydligt mindre än Sverige i alla fall.
Ja. Nej, men alltså, och jag fick något mejl häromdagen, någon som skrev att han hade flera vänner som jobbar i vården, även intensivvården, och sa att det är somalier. Det är framförallt somalier som dör, som ligger på intensivvården och som dör. Och många av dem är väldigt överviktiga och väldigt många av dem har extrem D-vitaminbrist. Om vi inte hade haft så många somalier i Sverige, så hade vi inte haft de här dödssiffrorna, och vi hade inte haft den liksom hysterin.
Anders Tegnell försökte ju andas lite om detta, att invandrargrupper och spridning där, och det finns ju också teorier om att det finns en rent genetisk komponent hos vissa folkgrupper som gör att de är mer mottagliga. Men det blev ju sånt liv, så det fick
men
han väl mer
eller mindre ta. Alltså den här, alltså jag undrar om inte D-vitaminbristen är den stora grejen, för att så är det ju i västvärlden, så är det de som dör, men i Afrika har de ju inte dött som
flugor. Nej, för där är det mycket mer sol hela tiden.
Ja, där drabbas de inte av den här D-vitaminbristen.
Bra, en intressant hypotes, Ingrid. Du ringer Tengele och lägger fram den.
Ja.
Du, vi måste kasta oss in i Federligate.
Ja.
Så här var det breaking news idag, minsann.
Ja, precis. När väl programmet kommer ut så vet ni ju det förstås allihop, men det var väldigt, för väldigt kort tid sedan som vi fick reda på att Fredrik Federley nu själv har bestämt att han ska lämna politiken. Och vi har inte kunnat begripa varför Centerpartiet har skjutit upp detta, och de skulle ju då, de skulle ha partistyrelsemöte idag, och jag tror att de har satt press på Federley och sagt till honom, det är bättre du går själv så kan du gå något så nära rakryggad än att vi ska kasta ut dig. Mm. Och jag tänkte så, fast det kanske han inte gör, för han kanske har en massa hållhaka på dem. Å andra sidan är Centerpartiet världens rikaste parti, så han kanske har fått en ett rundligt avgångsvederlag.
Han säger själv, han har gett en intervju med Dalarnas Tidning idag, och det finns inget annat sätt att komma vidare, säger han. Se min kollaps, och att jag totalt gick in i väggen, har jag inte kunnat få ro. Alla säger att man ska vila, men det går inte att värja sig från det här. Spelar du fiol under tiden medan jag pratar?
Ja.
Ja. Ja. Det går ut över min familj och mina anhöriga, så jag har insett att jag får lov att lämna mina politiska poster. Och sen har han också mage att säga att ex-sambon har dömt, det han har dömts för är fruktansvärda brott, och att Federley påstår att han mår fysiskt illa bara av att tänka på det. Detta trots att det nu är fullständigt dokumenterat att han har vetat om det i ett halvår.
Ja, han har, sedan i juni har han, har han känt till, och det, och delar också vad den andra dejten de hade. Vi vet också att han har gått omkring och liksom sagt till grannarna där i Björbo i Dalarna att ja, han har suttit i fängelse, det var ingenting och ingenting. Ni kan få läsa domen om ni vill. Alltså, som du vet, det är sånt psykopatbeteende att man räknar med att man själv är så övertygande att, du vet, konflikträdda svenskar så säger, nej men det behövs inte, jag litar på dig. Så var det någon som tänkte, du, den ska jag läsa, men inte via dig, jag ska själv ta reda på den. Och så spreds ju ryktet. Och vi vet också, utan skuggan av ett tvivel nu, att när den här pedofilen skulle ju då träffa frivården med jämna mellanrum för att se till att han höll sig på mattan och inte hade några nya liksom barnvåldtäkter för sig, då berättade han för dem, för ett par månader sedan, att han hade flyttat hem till Fredrik Federley, varpå de kallade till ett nytt möte där även Federley skulle vara med, och då blev han rasande och började skälla på dem och, vad är det ni antyder här, och ni ska inte lägga er i mitt privatliv. Så hur kom det sig att han nu plötsligt tycker att det är fruktansvärda brott?
Ja, det är omöjligt att få ihop ju. Annie Lööf kommenterar Fredrik Federleys beslut via sms. Det är ett klokt beslut av Fredrik Federley att lämna sina uppdrag för att fullt ut fokusera på sin hälsa. Det som har hänt har medfört enorma svårigheter för Fredrik att fortsätta sina nuvarande politiska uppdrag. Det är en personlig tragedi och det är oerhört sorgligt. Och ursäkta om jag går ut och kräks, alltså.
Yeah.
En personlig tragedi och oerhört sorgligt, det är det om liksom, du vet, du har ett barn som får cancer, eller om någon nära familjemedlem dör i en bilolycka, eller du förlorar alla dina pengar, eller, alltså, det är en personlig tragedi.
Inte när du medvetet flyttar ihop med en pedofil som du vet att kriminalvården gång på gång har sagt att det finns en stor återfallsrisk, och låter den här personen flytta in till dig och din 9-åriga dotter. Det finns ingen personlig tragedi när det är. Och jag hoppas inte att de kommer undan med det. Jag hoppas att svenskarna lämnar Centerpartiet nu. Nu är det i och för sig sådana zealots, vad heter det på svenska? Alltså
Totalt hängivna
fanatikmedlemmar
liksom. Ja.
Så att det är kanske inget som biter på dem. Men, och du vet, jag tänker på den här Annie Lööf som så ofta läxar upp andra människor. Jag ska aldrig glömma när hon sa till Jimmy Åkesson, hur uttrycker du dig? Alltså, tänk
Det är väl
på,
ingen som
tänk på
glömmer
vad
det.
hon gör säga till Fredrik Federley. Hur har du uttryckt det? Och jag menar hela den här grejen att han, det var ju det som sa att han hotade att han skulle skicka Säpo, att Säpo skulle ta reda på vem som hade gjort orosanmälningar mot hans dotter. Och det brevet gick ju även till Centerpartiets partiledning. Alltså människor som skrev och sa att nu hotar han här att han via Säpo ska ta reda på vem av oss som, det, som har lämnat in orosanmälan.
Det är så äckligt alltihop och att så försåtligt just att de partiledningen med Löf i spetsen att de låtsas som de vill gärna styra in det på det här spåret att det på något sätt skulle vara synd om honom och de pratar om hans hälsa och ja nu måste han ta hand om sig själv och sådär och bla bla bla. Jag menar alltså så som Centerpartiets partiledning hanterar detta är också psykopatiskt.
Ja, det är det.
Att Federley är psykopat torde väl ha varit kristallklart för alla. Men ingen fokus på de riktiga offren, alltså barnen. Och liksom just att man medvetet styr bort från själva grejen och bara då fokuserar på hans hälsa för att försöka generera sympati.
Och det märkliga med det är att jag inte förstår varför. Det hade ju varit jättemycket bättre för Centerpartiet om de genast hade tagit avstånd från Federley. Mm. Och sagt att så här, det här vill vi verkligen inte ha i vårt parti. Men det kanske de inte kunde göra för att de har ju ett ungdomsförbund som har föreslagit avskaffande av byxmyndighetsålder. De har en före detta minister som gillar tidelag eller åtminstone tycker att man får förståelse för det. Så att det hade kanske varit ännu värre för att då hade folk börjat gräva i det här. Jag vet inte, men jag hoppas att de kommer att straffas. Och på tal om psykopater så vill jag också säga att den här pedofilen, han har ju tydligen även en biologisk dotter som han inte har träffat sedan hon var 1 år. Och hon är väl då 7 nu eftersom ja, han har suttit i fängelse i 6 år. Och då krävde han redan när han satt i fängelse att han skulle få umgänge och även delat vårdnad om dottern. Och när de säger så, nej, det kan vi aldrig liksom rekommendera för att du är dömd för just att ha gett dig på små flickor. Ja, sen, fast nu har jag ju blivit homosexuell, så nu är det ingen fara. Alltså vänta här nu, alltså, är det nu någonting man bara blir över en natt? Nej förresten, nu ska jag bli bög eller flåta.
Det är så mycket i den här historien som gör att man gång på gång bara tappar hakan och häpnar. Vi ska se ett litet kort klipp med vår vän Jonas Nilsson om att det här problematiken är större än bara individen Federley och hans sambo. Det här är någonting som grasserar inom Pride och RFSL och ett problem som har funnits länge. Observerar nu att vi inte inkluderar alla homosexuella i det här beteendet eller i de här tankegångarna, utan det är ett problem inom de här organisationerna.
Ja, och problemet har också varit, inte bara att de har de problemen, utan att det omgivande samhället har bestämt sig för att sätta dem på piedestal. Du får inte kritisera någonting de gör för då är du homofob och då går det som det går.
Och det finns tydliga problem inom RFSL och Pride med högt uppsatta chefer som antingen är dömda för barnvåldtäkter eller propagerar för pedofilin. Bland annat uttalade sig Kjell Rindar från RFSL till Justitiedepartementet så här. Jag citerar. Vem är förbrytaren? Pedofilen som skänker ömhet och kärlek och främjar en naturlig sexual- och personlighetsutveckling? Eller så kallade normala människor som orsakar förvirring och med tabuterror hindrar den naturliga köns- och personlighetsutvecklingen. Slutcitat. Kjell Rindar invigningstalade också på Pride 2011. Och RFSLs grundare Nils Hallbäck försvarade pedofili med orden att sex med barn kan vara något fint. Och förra året kunde Världen idag avslöja att flera HBTQ-profiler kopplade till Pride var dömda barnvåldtäktsmän. Och året innan, alltså 2018, fick också två höga chefer sparken från Pride. Och de fick inte sparken på grund av barnvåldtäkten eller anmälan om sexköp av barn, utan de fick sparken för att det här blev publikt. Ledningen inom Pride visste om det här sedan innan, men efter att allmänheten fick reda på barnvåldtäkterna så var de tvungna att sparka dem. För det här är ju handlingar som inte går att försvara publikt, och då får de hänge sig till ögonkänneri. Alltså, förstår det här. Pride-ledningen visste om att två av deras medarbetare som representerade organisationen hade våldtagit och köpt barn. Men det fick sparken först efter att det blev publikt. Och det är i princip exakt samma modus operandi som var med Federley. Han visste om att hans sambo var en dömd pedofil, och Federley distanserade sig först från pedofilen efter att det blev publikt, för att det är ju inte försvarbart.
Nej, och vi ska då säga att jag har nåtts av en del tips om att profilen nu har fått skydd hos en tidigare mycket framträdande person i RFSL och Pride-rörelsen. Mm. Som ju då var ett kompis med Federley och den här pedofilen. Så att du vet, alltså, jag skrev ju om detta 2014, och det var första gången som Pride hade ung Pride. Mm. Och det räckte att man var 13 år gammal och man behövde inte ha målsmans sällskap, utan 13-åringar kunde komma dit med någon som hade raggat upp dem på stan, eller du vet, eller komma dit själva. Och då skrev jag om detta för Dispatch International, och den finns ju inte kvar längre, så man kan inte hitta de artiklarna. Men däremot, så när jag sökte på det här, så hittade jag då några som hade retat ihjäl sig på att jag hade skrivit det här och liksom gick i polemik. Men då har de citerat mycket av det jag skriver, och det är jag tacksam för att det var väldigt bra. För att bland annat den här festivalen, där hade de då Pride Ung, så hade de också Pride Kinky med mänskliga hoppande hundar. Och de hade Svenska kyrkan där, som, alltså Svenska kyrkan har ju gått all in på detta. Nu är var och varannan präst transvestit eller könsbytare eller bara bög eller flata. De verkar ju liksom ha tagit över fullständigt. Och det är det jag menar med risken för det här, att man helgon förklarar den här rörelsen, för att vi har varit så elaka mot dem förut, och de är ju precis som du och jag. De vill ha villa, vovve, Volvo. Nej, de som vill ha villa, vovve, Volvo, de går inte på Pride. De tycker det är precis lika äckligt som vi gör. Mm. Mm. Men Svenska kyrkan gillar det. Så hur ska de hantera det när det då visar sig att det är en massa pedofiler, att de har stått där och gett Guds välsignelse till detta?
Precis. Det är ju dels det att det finns den här extremt obehagliga underströmmen då av, vad ska man säga, pedofilvänlighet, eller de ser det nog som öppenhet, anything goes, man kan göra vad man vill. Och som sagt, vill du leka hoppande hund får du gärna göra det för mig, jag vill helst slippa se det, men vad folk gör, alltså sådär i allmänhet, om du vill ha kinky fester och bla bla bla, varsågod, om det handlar om vuxna människor. Men det är en del av de här verkar svårt att fatta, det är att du kan inte ge ditt samtycke om du är under 15. Egentligen så är ju omdömet, alltså hjärnan är ju inte fullt utvecklad för man är 25 års åldern. Så nu menar inte jag att man ska vänta med 60 när man är 25, men alltså så här, och det är ju liksom därför vi har pratat om det innan, det är ju därför vi har byxmyndighetsåldern och så vidare. Du är inte mogen för vanligt sex, och vad det gäller de här mer tuffa varianterna så du är definitivt inte mogen för att ta del av det. Och det är som jag sa, att Blair White, trans Blair White på YouTube sa om det här med barn i transmiljöer, det är så extremt olämpligt därför att det är en vuxen miljö.
Ja. Ja, men självklart. Och jag menar, det är klart att det finns 14-åringar som liksom, du vet, har liksom sex med en sex med en 16-åring och det är första gången för dem båda. Det är en helt annan sak än att vuxna människor ska introducera 13-14-åringar i sexualitet. För då blir det nästan alltid övergrepp. Ja, det blir det ju rent lagligt om de är under 15. Så är det övergrepp, då är det barnvåldtäkt. Men också det att det liksom... Alltså att det präglar dem väldigt tidigt. Jag tror ju att det finns olika sorters homosexualitet. Jag tror de flesta är födda med det. Om man liksom märker att jaha, alla andra tittar på tjejer men jag tittar bara på killar. Du vet den grejen. Men jag tror också att det finns de som blir präglade. Kanske just på grund av att de utsätts för övergrepp.
Inte alls. Någon orimlig tanke att du menar att det blir en slags trauma som man säger. Ja, visst, så kan det mycket väl vara. Vi måste gå vidare nu, men innan vi gör det så ska vi bara få ytterligare då förstärka hur vidriga Centerpartiet är i gemen. Att det kom ju besked här nu, var det idag eller var det igår? Det var nog igår var det. Att se säger ja till ny humanitär grund. Vi har ju varit så liksom perplexa över det här. Skulle de verkligen inte stötta regeringens förslag då till afghanamnesti? Jo då, det kommer de att göra. Eller sagt, de kommer att stötta en ny lagändring om humanitär skyddsgrund som i praktiken kommer att innebära att alla anis afghaner får stanna, eller många av dem.
Ja, det är så bedrövligt. Nej, då ska vi inte prata mer om Centerpartiet nu.
Nej, bort med dem. Då ska vi prata om den uppfriskande häxjakten på oss.
Ja, precis. Ja, det var ju i tisdags som min advokat skickade ett sms till mig och talade om att han hade just fått veta att åklagare Helene Jakobsson har överklagat till hovrätten. Sen fick vi själva överklagandet och liksom klia oss i huvudet. Vad är det här för någonting? Det står ju ingenting. Alltså hon argumenterar ju inte överhuvudtaget för varför hon menar att tingsrättens dom är fel och varför hovrätten ska ta upp det och istället döma oss. Utan hon skriver i princip så här: ja, tingsrätten kommer fram till att det var ju en viss grad av missaktning, men att den inte var tillräckligt stor för att det skulle liksom dömas. Åklagaren har en annan åsikt. Alltså hon skriver om sig själv i tredje person. Åklagaren tycker att de ska dömas för hets mot folkgrupp. Det är hela argumentationen. Ingenting annat.
Nej. Jag tycker detta var dumt så ta upp det. Och sen så tycker hon också att hon tror att hon kommer kunna komma undan med att den här hovrättsförhandlingen ska genomföras utan att vi är där.
Ja, man kan ju, alltså det är ju nu sedan 15 år tillbaka eller någonting så att det är en snabbare process. Att man inte ska förhöras igen, utan det du och jag sa kommer att spelas upp. Men däremot advokaterna får göra sina slutvärderingar. Så antar jag att de skulle kunna göra kompletterande förhör, för vi måste ju vara där. Men det är också så att man kan begära att hovrätten helt enkelt bara sätter sig själva ner och tittar på det som försiggick i tingsrätten och fattar till slut. Och det vill hon. Och det
kan hon glömma.
Ja, självklart.
Ja.
Aldrig att vi går med på att inte vi ska få vara på plats och få ha en möjlighet att liksom se vad som händer. Men då var det så här att vi började ju spekulera i varför skriver hon en sån håglös överklagan? Kan det vara så att det egentligen inte är hon själv som vill överklaga, utan att det är någon som har utövat påtryckningar? Och då fick jag en idé. Man kan ju faktiskt begära ut sådana här offentliga anställdas mejl. Man kan åtminstone begära ut rubrikerna på mejl. Och sen kan man gå igenom dem och så kan man se, är det någonting här? Liksom, du måste överklaga, utropstecken. Alltså risken är ju väldigt liten att de har varit så dumma så de använder jobbmejlen. Men man vet aldrig. Kom ihåg de där mejlen med Tegnell och Giesecke och det. Där det kom fram en hemsk massa saker. Så jag bad en kompis att begära ut det här häromdagen. Och nu visade det sig då att då måste man hämta det, för det ska betalas. Det kostar 54 kronor för ut dessa papper. Och man måste då komma ner och hämta det själv. Och då var jag ju tvungen att göra det.
Men...
Och så kom jag dit nu för några timmar sedan. Och det är väldigt, alltså jag visste inte var åklagarmyndigheten låg här. Den är liksom väldigt undangömd och liksom står ingenting utanför. Det är väldigt skumt alltihop. Och så kommer jag ut och sitter en liten tanig kille i receptionen och så säger jag, hej hej, jag heter Ingrid, jag skulle hämta lite papper här som ska ligga färdiga till mig. Så kostar 54 kronor. Jaha, vad heter du? Ingrid. Jaha. Jag måste gå och hämta det och skriva ett kvitto så jag måste veta vad du heter i efternamn. Ja, Ingrid Karlqvist. Ja, ett ögonblick. Och så fick jag sätta mig ner och då började min hjärna, du vet, snurra på helva. Nu kommer de att gripa mig. Hon kommer att säga att jag försöker påverka det här målet genom att övervaka hennes mig. Alltså jag har ju rätt att begära ut det. Men jag tänkte att de skulle få till det på något sätt. Att jag var ju part i målet. Så att det här var någonting fuffens jag hade för mig.
Ja men Ingrid. Ibland får din hjärna ta take a break.
Ja alltså. Men du vet när man sitter där och tänker så. Och han försvann iväg. Och
men frågan, har han verkligen rätt att efterforska vem du är? För man har ju rätt att plocka ut handlingar anonymt.
Jag vet. Alltså det var konstigt. Men jag tänkte att jag kör på här istället för att tjafsa. För jag vill så gärna ha de där papperna. Men jag har inte hunnit titta i dem. Men hon har själv skrivit ett brev till mig.
Jaha.
Ja. Jag vet inte om hon skriver mitt namn, men hon, Helene Åkomsson, har skrivit, ja, här är min mail. Egentligen ska det lämnas ut av deras IT-avdelning och hon ska egentligen inte meddelas att någon vill ha ut hennes mail. Och så skriver hon så här, ja här är det, men vissa saker har jag strukit över för det är sekretess. Och om du vill överklaga det så får du bla 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 bla. Men jag har inte hunnit titta på dem. Men ja,
okay. Så det kan ligga en tickande bomb där bland de, hennes mejl.
Ja men i och med att hon vet det så kan ju hon ha gjort, vilket man heller inte får göra, med ha liksom raderat mejl som eventuellt var explosiva.
Ja, hur som helst så har Samnytt skrivit om oss och Nya Tider har skrivit om oss och de bara helt konstaterande att så här ser det ut. Nu blir Ingrid och Maria upptvingade i hovrätten och sådär va. Så det var väl ja, inte så mycket mer att orda om gällande det. Men däremot så kan jag ju säga att när du och jag fick det här beskedet i, vad sa du, att det var tystens, var det det? Ja, så var vi helt sänkta. Nu är vi lite sådär kibbiga och käka som vanligt och verkar ta det med en klackspark. Men i tisdag så var både du och jag rätt bara kände...
Ja, de ger sig inte. Nej, nu ska de förstöra hela julefriden för oss. Nu ska vi gå runt hela liksom, jul- och nyårshelgen och liksom ha detta dam- och klässvärd hängande över oss. Och jag tror att det är det de vill. Alltså jag tror inte hon egentligen tror... Alltså hon får väl upp det. Egentligen så har väl åklagarna också... prövningstillstånd. Att det ska inte vara 100% säkert att bara för att de överklagar så får de upp det. Men jag tror att praxis är så.
Och det är så här Ingrid, att eftersom det hon är ute och fiskar efter är ett prejudikat i det här målet så kan hovrätten nog finna intresse i att plocka upp det. Ja, är du med på hur jag tänker? Alltså du och Konrad fick ju inte upp ert mål i hovrätten. Nej. Ni fälldes ju för grundlagsbrott. Heter det?
Ja, det heter.
Ni hade ingen
ansvar. Det var en regel vi hade struntat i. Vi är inte dömda till någonting.
Nej, men ni fälldes för att ni inte hade någon ansvarig utgivare för podden Ingrid Konrad. Och när ni överklagade den domen så fick ni inte upp den i hovrätten. Men man tänker sig då att det är nog svårare för de åtalade kanske att... begära. Men så vi utgår från att hon kommer få upp det i hovrätten. Men vi ska säga det att ni ska veta en grej och det är att trots att det här tar extremt mycket på Ingrids och mina krafter, för det gör det verkligen. Det är inte tur att tala om den saken, så kommer vi kommer inte att liksom ge oss en millimeter utan vi kommer ta denna fighten även i hovrätten. Vi kommer att vara närvarande. Våra försvarare kommer att köra nya slutpläderingar. Det har vi redan fått besked av dem. Så även om hovrätten bara kollar igenom tingsrättsförhandlingen så har vi vissa möjligheter att påverka förhandlingen.
Ja.
Även i hovrätten. Och vi kommer inte tillåta att de sitter och kuckelurar bakom stängda dörrar och tittar på video.
Nej, bara. Absolut inte.
Så är det.
Ja, vi får väl anledning att återkomma till detta antar jag. Men nu ska vi äntligen få lite goda nyheter, Maria. Nu när det har gått, hur många veckor är det sedan det amerikanska valet? 5-6 veckor någonting.
Det var ju dagen efter vår rättegång, 3 november.
Ja.
Ja.
Och så var det 3 veckor, ja men 5 veckor och någonting sånt. Och vi har ju då sett att de har lämnat in stämningar hit och dit och de har bara avfärdats och vi har väntat på liksom kraken som skulle komma upp i ytan och allt det där. Och börjat att, inte deppa ihop, men man har ju liksom, ja, energin har väl liksom falnat lite. Men i veckan här så hände ju någonting helt fantastiskt. Och det var att delstaten Texas, deras justitieminister gick in med en anmälan till högsta domstolen, Supreme Court.
Attorney General var det väl inne, deras alltså riksåklagare motsvarande för delstaten.
Ja, fast för land, alltså Bill Barr är ju också Attorney General och han är justitieminister.
Ja, han är justitieminister och attorney general för landet USA. Men sen har de en attorney general i varje delstat.
Ja, men hur vet du att han inte är justitieminister utan att han är chefsåklagare? De har ju trots allt en egen regering också för delstaten.
Ja, skitsamma.
Han är något högt uppsatt inom juridiken. Och han stämde då, staten Texas stämde via honom, Ken Paxton heter han, de 4 delstater som det har varit mest fuskanklagelser kring. Det är Michigan, Wisconsin, Georgia och Pennsylvania. Mm. Och han pekar på 2 saker som där de har brutit mot konstitutionen. Och då är det så att om en delstat muckar med en annan delstat, då går det alltid direkt upp till högsta domstolen. Då slipper man gå igenom en massa smådomstolar, för det är ju 2 delstater mot varandra. Liksom. Mm. Det är 2 saker de har gjort. Det ena är att det är bara delstatens riksdag, deras lagstiftande församling, som får lov att ändra i vallagarna. Dessa 4 delstater struntade i det utan lät guvernören eller några andra tjänstemän helt enkelt bara bestämma att nu blir det mail in ballot för hela slanten och det behöver inte kollas några signaturer och inga idé och sådär va. Och det var till och med flera lagstiftande församlingar som protesterade redan då men fick inget gehör, gick till domstol i delstaten. Nej, bort med det, det är inga problem. Mm. Det är ett brott mot konstitutionen. Det är den ena grejen. Den andra grejen är att i flera av de här, eller samtliga 4 delstater tror jag, så har man haft olika regler inom samma county. Alltså att i ett county så har man sagt, nej, sådana mail-in ballots som ser ut på det sättet, de ska vi inte godkänna. I ett annat county har man godkänt dem. Det är också ett brott mot konstitutionen.
Mm. Vi ska titta på ett litet klipp med Tim Pool när han sammanfattar grejen.
Texas filed a lawsuit and they're saying that 4 states, I believe it's Wisconsin, Michigan, Pennsylvania and Georgia, violated the electors clause of the Constitution, meaning state legislatures have total authority on how elections are run and electors are appointed. But in these states, the rules of the elections were changed against the will of the legislatures, who actually, in many instances, complained about this and were overruled by their courts. The Constitution does not allow for that. So Texas sues. Well, yesterday, I mentioned, when we see this woman calling for violence, saying the Trumpers better, you know, be prepared or you know, be warned, we're not playing around, and there's increasing calls for violence, but you have, at the time, 5 states filing suit, or I should say they're filing leave. They want permission from the Supreme Court to file this complaint. The states have started lining up against each other. We had 5 states suing 4 other states. Okay. Well, I produced that segment, and then several hours later, the total number became 17. 17. And I have a lot of friends who are not American who are saying, like, what is going on? 17 states, now it's 18. Why? Because Arizona joined. What you see before you is an amici curiae. I'm pronouncing that wrong probably, but it is essentially a statement of support for the Texas. So let me just read this. In the Supreme Court of the United States, state of Texas versus the Commonwealth of Pennsylvania, state of Georgia, state of Michigan, and state of Wisconsin, on motion for leave to file bill of complaint. Texas is filing for leave. 16 other states have supported this, and Arizona is now involved, But let me make sure I have the numbers right. So I'm gonna go down and I'm gonna show you the states that have supported this. And well, now we have Rush Limbaugh saying that many red states are moving towards secession. Yeah. Additional counsel. We have Alabama, Nebraska, Arkansas, North Dakota, Florida, Oklahoma, Indiana, South Carolina, Kansas, South Dakota, Louisiana, Tennessee, Mississippi, Utah, Montana, and the state of West Virginia. So we have 16 plus Texas, and now we have Arizona.
Yeah. Alltså sedan Texas lämnade in denna för 2 dagar sedan eller någonting så har ytterligare 17 delstater anslutit sig och de är naturligtvis republikanskt styrda allihop. Men då kan man fråga sig så här, jaha, men vad bryr de sig om det? Det var ju inte deras delstater som fuskade. Nej, men alla deras väljare har ju blivit utsatta för ett valfusk. Mm. För om, alltså de här 4 delstaterna har gjort micklat med konstitutionen, ja, på det sättet att det har blivit fel i valresultatet. Vilket ju påverkar alla som bor i Texas, South Carolina, Arizona och allt vad de heter. För de får ju då inte den president som de ville ha och som hade vunnit om inte dessa 4 delstater hade betett sig på det här sättet.
Men vi måste börja så smått sy ihop ingen och sammanfatta. Men vad kan detta mynna ut i då, tänker vi?
Jo, då är det så här att jag fattade som att Supreme Court genast sa till de här 4 delstaterna att de skulle komma in med svar. Jag tror de skulle ha kommit in redan igår, men jag har inte hittat någonting om detta ännu. Det var ju väldigt kort tid. Men de har redan begärt svar från dem, så att de tar ju det på allvar. Sen får vi väl se om de lyckas fibbla bort det hela med sina svar. Jag tror inte det, för det här verkar så otroligt väl underbyggt och det är brott mot konstitutionen och Supreme Court har en enda megaviktig sak och det är att se till att konstitutionen följs. Så jag tror att det här kommer att sluta med att de säger att de här 4 delstaterna får inte skicka elektorer till elektorskollegiet som ska samlas på måndag den 14 december. Det betyder i sin tur att Joe Biden inte kommer upp i de 270 röster som krävs för att han ska bli ny president. Och då kommer vi till det som vi har sagt flera gånger, att då bestämmer Supreme Court att man ska kalla in den här kongressvarianten där alla delstater får var sin röst. Och Trump har 26 delstater och Biden har 23. Och räknar bort de här nu som striden står om alltså.
Det hade varit mumma det. Vi kan också bara nämna kort att samtidigt så kommer nyheten att Joe Bidens son Hunter, som vi ju har pratat en hel del om, hans skumraskaffärer i Ukraina och framförallt Kina är nu under utredning, visar det sig.
Så att det är inte bara det att Joe Biden antagligen och hans parti ligger bakom ett gigantiskt valfusk, aldrig förr sett i världshistorien utom möjligtvis i tredje världen länder. Det är dessutom så att hans son, hans bror och han själv, mer alltså det kommer att liksom sluta med det, är megaskurkar och totalt uppköpta av kineserna.
Mutkolvar.
Joe Biden, du blir inte president i USA.
Trump twittrade här i natt.
Nej, morse.
I morse. Now that the Biden administration will be a scandal plagued mess for years to come, it is much easier for the Supreme Court of the United States to follow the Constitution and do what everybody knows has to be done. They must show great courage and wisdom. Save the USA.
Just precis. Och det är inte bara USA, utan de räddar hela västvärlden om de nu ser till att Trump kan fortsätta i 4 år till. Så God bless America.
Absolut. Och vi God bless er alla som har tittat och lyssnat idag. Om ni gillar det ni ser och hör här, gå in på ingridmaria.se. Stötta oss via Swish Bankgiro eller gärna Donabox där man kan bli månadsgivare.
Eller, och glöm inte att skapa ett konto, donationskonto på MediaLike.
Precis, använd den gröna knappen, skapa konto. Så får Ingrid och jag en 10 för varje nytt konto. Nu önskar vi en trevlig tredje advent.
Lucia är ju på söndag.
Ja, det.
Jag hoppas att någon lussar för. Jag såg världens sötaste lilla förskolelussegäng när jag skulle hem till min hjärtedotter och mitt barnbarn igår. Och de kom gående där, jag vet inte, de skulle väl in någonstans och sjunga. Men de var så söta och så vitt jag såg dem snabbt, men det såg ut som om alla tjejerna var Lucia och alla pojkarna var pepparkaksgubbar.
Vi hoppas att ni alla får se många gulliga Lucia-tåg på söndag. Ha det nu bra alla, så ses och hörs vi igen på måndag.
Gud välsigne.
Hej då.